namnger varandra. Så vi kanske kan vi vara nöjda.
Ja, jag tror inte jag har något mer att säga.
Nej, men då sätter vi punkt för det här samtalet och så säger jag Linnea Gustafsson, stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Vet du vad du har tagit dig tid till? Alltså, vet du vad den här podden heter?
Snedtänkt.
Ja. Så att du vet att jag har bandat.
Ja.
Den klipps av Linus Kulin, mixas av Andy Lundgren. Vet du möjligen vad vi ska prata om i nästa veckas poddutsändning?
Nej.
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.
Ja, det var Kalle Lind som gästades av språkforskaren Linnea Gustafsson den här gången i Snedtänkt. Och över 460 snedtänkta samtal om allt möjligt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio Play. Och då är de i en lite längre form än de du hör här i P1. Klockan har med detta blivit 9 och det är dags för en nyhetssammanfattning.
Den svenska journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet sedan 3 dagar tillbaka har flyttats till högsäkerhetsfängelset Silivri utanför Istanbul. Det säger hans fru till SVT Nyheter. I det fängelset sitter många kända politiska fångar. Där hålls till exempel Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu som greps i förra veckan anklagad för bland annat korruption. En 22-årig man uppges ha dödats efter att ha deltagit i protesterna mot Hamas i Gaza. Det var i slutet av förra veckan som människor gav sig ut för att demonstrera. Men nu saknas flera av dem som deltog i protesterna, berättar vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommerström.
Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnit eller dödats. Och en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på framför familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå, även om demonstrationerna har fått hållas så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Och det demonstranterna vill är alltså att få bort Hamas från att styra i Gaza. Är det ens möjligt?
Nej, det är ju det som är frågan. Alltså de 18 års järngrepp har ju Hamas haft i Gaza. De står för alla institutioner, de står för allting som är statsbärande samtidigt som de har det totala våldsmonopolet i Gaza. Så att det är inte möjligt så länge Hamas inte själva vill det. Men nu börjar det också kosta ekonomiskt det här för Hamas. Så frågan är om de inte på sikt måste börja tänka om. Speciellt om man vill ha en vapenvila, om man vill ha en långsiktig strategi, så kan det vara svårt att ha Hamas kvar vid makten. Och väldigt, väldigt många Gazabor ser ju helst att Hamas försvinner och att man får någon ny slags teknokratregering kanske i Gaza.
Johan Mattias Sommerström intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra. USA kommer inte att få Grönland, det skriver Grönlands nya regeringschef Jens Fredrik Nielsen på sociala medier. Uttalandet kommer efter Trump-administrationens upprepade uttalanden om att ta över Grönland och efter att USAs vicepresident J.D. Vance nyligen besökte ön. Och då hävdade att Danmark inte har gjort tillräckligt för att hålla Grönland och dess befolkning säkert. Det avslutar Ekos nyheter klockan 9 i studion Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Maria, vad tycker man i Kreml egentligen om Trumps sätt att försöka få slut på kriget i Ukraina?
Det är lite dubbelt. För å ena sidan så vill man fortsätta kriget, men å andra sidan så ser man en allierad i Trump.
Viktor, håller Elon Musks politiska engagemang på att sabba Teslas framgångar nu?
Det är lite tidigt att svara på, men klart är att det blåser mer kring Tesla än vad det kanske någonsin har gjort.
Lyssna på Dagens Eko i Sveriges Radio Play.
Här i P1 är det dags för söndagsintervjun som den här veckan gästas av bakinflueraren Camilla Hamid. Vi ska få höra ett samtal om att vara svenska folkets husmor, om ätstörningarna i tonåren och om rädslan och otryggheten Camilla upplevt under det senaste året. Programledare är Martin Wiklin.
Då tar vi bort den för att inte locka.
Ja, tack. Det var omtänksamt.
Inte bara locka.
För att jag fastar.
Ja.
Känner du dig redo?
Ja.
Vi gör ett ljudtest.
Ja.
Men man hade ju velat erbjuda dig en kopp kaffe eller lite vatten.
Ja, jag vet. Det är så artigt. Men det är också det som är prövningen med hela den här månaden. Att liksom avstå disciplin. Och så.
Men hur är det liksom att jobba med det du gör under Ramadan när man inte får äta, inte får fika, inte får smaka?
Det är ju så att alltså, när man jobbar med mat då blir man ju så mätt på mat och bakverk. För man står runt hela tiden så att det är också lite skönt.
Ja, jag förstår. Ja, är du redo?
Ja.
Det är väl knappast en överdrift att säga att 32-åriga Camilla Hamid har tagit hela det fika-älskande Sverige med storm. Hon är bakinfluensen med uppemot 1 miljon följare på sina olika sociala medier och flera egna kaféer. Resan till toppen har gått snabbt, men den har varit långt ifrån okomplicerad. Tonårstiden präglades av ätstörningar, utanförskap och en ständig kamp att försöka passa in. Nu är hon snart aktuell med den nya boken En sötare sommar. Men det senaste året har Camilla Hamid hållit sig borta från offentligheten. Orsaken är att hon under flera månader förra året utsattes för olaga förföljelse med bland annat hot och misshandel av en före detta anställd. Mannen dömdes nyligen i hovrätten till 9 månaders fängelse och utvisning. Nu gläntar Camilla Hamid för första gången på dörren till vad som hände under ett år då hon kände sig som en clown framför kameran. En person som fått andra att skratta, men som själv gått hem och gråtit i smyg.
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Camilla Hamid. Du är ju Sveriges bakdrottning. Eller svenska folkets husmor kan man ju säga.
Åh, vad snällt!
Det är ju... Det är inte så att jag är snäll, utan du är den person som de flesta går till om de söker ett recept på en semla eller en kanelbulle.
Jag blev jätteglad när jag hörde det här. Det är också, när man jobbar så som jag gör bakom en skärm mest, då är det svårt att förstå det. Jag förstår det när någon kommer fram till mig, typ som när jag gick förbi här nu, dina kollegor, och sa, men jag bakade din semmelkladdkaka igår. Då påminns jag om det. Mm. Men generellt så glömmer jag bort det. Det är bara så fint att höra.
Och du är inte ens utbildad konditor?
Nej, jag är hemkunskapslärare. Eller hem- och konsumentkunskapslärare, som det heter.
Ja, du har lärt dig själv genom livet.
Exakt.
Hur man bakar.
Mm.
Vad tänker du om det? Att vara Sveriges husmor? Förutom att det var roligt.
Jag känner mig väldigt stolt över det. Jag är glad att en sån som jag kan få ta den platsen och omfamnas på det här sättet. Och då syftar jag på att så här, jag inte är en normperson. Jag är liksom född i Sverige, men jag har utländsk bakgrund. Man ser på mig att jag är muslim. Och att det är okej. Okay. Så alla får vara med. Det är så fint bara att det kan få vara så. Och också att även om jag inte är utbildad konditor så har pedagogiken i min lärarutbildning hjälpt mig att framföra recept till så många människor på ett bra sätt, men också på ett inkluderande sätt. Jag försöker vara så tydlig jag bara kan, men också anpassa mina recept efter människor som har glutenintolerans eller är veganer och liknande. Mm. Jag tror att det är därför.
Du har ju ett nytt slags jobb kan man ju säga som inte har funnits tidigare. Med över 500 000 följare i sociala medier så är du den största influensen inom bakning i Sverige. Och utifrån den plattformen så har du sen startat flera kaféer, blivit en entreprenör. Du skriver även böcker, bakböcker. Hur mycket tänker du på dig själv som ett varumärke? Varumärket Camilla Hamid.
Alltså inte mycket alls, helt ärligt. Det är, många har en bild av att jag är jättestrategisk och att jag tänker varumärke. Jag gör inte det. Alltså det som driver mig och det som formar det jag gör, det är först och främst och allra mest bara passionen och att jag blir så glad av det jag gör. Alltså om jag inte tycker att något är kul och kommer jag inte göra, det spelar ingen roll om det är bra för mitt varumärke. Jag har tackat nej till riktigt bra grejer, men det är bara för att så här, jag tycker inte det är kul. Och så länge jag får ha det här jobbet som innebär lust och glädje, då kommer jag hålla mig till det.
Mm. Även om du inte tänker på dig själv som ett varumärke, så är det ju ditt varumärke ju som på något sätt är kärnan i den verksamhet du gör. Som ett exempel, bara när du startade ditt café. Mm. Så hade du 0 kronor i marknadsföringsbudget. Ja. Du lade 2 inlägg i sociala medier och det var en kö som sträckte sig liksom runt hörnen när du skulle öppna. Det är ju så den här ekonomin fungerar ju.
Exakt. Ja, men det är klart att jag förstår att den har, alltså, den har en kraft. Men det som man kanske inte såg är 10 minuter innan vi öppnar, då är det tomt. Då har jag panik och ångest. Jag säger, ja men... Det kommer ingen. Det var bra att jag bara öppnade ett ställe med 12 platser. För det kommer ändå inte vara någon hype. Eller, alltså, det är ju så många som bara ser liksom när det går jättebra. De ser liksom inte ångesten och rädslan och riskerna man tar och liksom allt det.
Mm. Du har gjort en intressant resa, tänker jag, här. För att i början när du startade dina konton i sociala medier så syntes du inte alls. Då var det bara innehållet, bara själva baket. Det var innehållet och inte personen som stod i centrum. Idag, 10 år senare, så är du ju den här starka profilen som marknadsför innehållet. Hur har den resan varit för dig?
Skräckblandad förtjusning, kortfattat. Men det, den resan har varit, den har varit läskig, men den har också varit väldigt stärkande för mig som person. Jag har förstått att jag kan ta plats, att jag får ta plats. Att alla människor inte är elaka. Att liksom, den resan har visat mig att de flesta människor vill väl. Och de flesta människor bryr sig inte om hur man ser ut. De bryr sig bara om kakan är god. Och det har varit väldigt läkande i förhållande till saker som jag varit med om. Som faktiskt fick mig att dölja vem jag är från första början. Mm. Det har tagit lite tid, men det är nu i efterhand. Så jag är väldigt glad över att jag vågade.
Mm. Du Camilla Hamid, du har ju synts väldigt mycket de senaste åren i medier. Sen senaste året så har du inte synts så mycket. Varför inte? Det är som att du har försvunnit lite det senaste året.
Ja, men livet har varit tufft faktiskt. Jag har haft det väldigt kul jobbmässigt, men privat har det varit tufft.
Mm.
Jag har varit med om saker som har... fått mig att behöva kämpa med att gå upp på morgonen. Nu är jag på andra sidan. Så då är det lättare att träffa människor.
Ja.
Men det har varit tufft.
Ja. Är det någonting som du vill prata om? Eller kan säga någonting om? Eller?
Alltså det är svårt att gå in på detalj. Mm. För att jag jobbar, alltså jag bearbetar fortfarande det här. Och går en PTSD-behandling för att liksom bli hel igen. Men jag har varit med mycket i livet. Men den här smällen, den utmanade mig på ett helt nytt sätt.
Mm. Är det någonting som man, du kan, utan att gå in på detaljer, för att man ska förstå ungefär vad det handlar om. Är det någonting du kan säga? Eller?
Ja, men jag kan säga så här, under en längre tid var jag utsatt för hot. Och det slutade sen med att jag blev utsatt för ett brott som satte mig i fara. Men efter det så blev det ett liksom polisärende. Så då kände jag ändå att det var okej, nu kan någon hjälpa mig med det här.
Mm.
För innan dess hade jag inte vågat.
Nej. Och är det ärendet avslutat? Så att
ja.
Säga?
Mm. Och där så känner jag också att jag har kunnat gå vidare.
Mm. Hur har det utmanat dig? På vilket sätt?
Jag är i vanliga fall alltså den gladaste personen i rummet. Alltså alltid, oavsett vad. Oavsett vad jag går igenom, vilka hinder eller motgångar jag möter. Jag är glad, jag är tacksam, jag skrattar, jag ler och du vet, inget kan stoppa mig. Och så händer det här och då bara blir jag liksom, jag känner mig bara helt tom.
Mm.
Jag får anstränga mig för att skratta och det jobbet jag har. Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt. Men det är ingen som, ingen blir glad av det. Jag jobbar ju med att sprida glädje. Och så kan jag inte ens glad själv. Mm. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät. Det var nog det tuffaste.
Mm.
Att jag behövde låtsas vara glad.
Och hur är det nu då? För du är ju väldigt glad nu.
Ja.
Och har varit ända sedan vi satt oss här. Är det någonting du... Är det genuint nu eller är det någonting som du måste jobba på?
Nu är det genuint. Nu är det, genuint. Nu är det verkligen det. Så jag har fortfarande som sagt, jag har mycket jag måste bearbeta. Och så här, men jag är på en jättebra plats i livet där jag verkligen känner att jag hittar tillbaka till mig själv. Det är klart att jag fortfarande har tuffa dagar ibland och kämpar. Men till skillnad från tidigare, nu är det fler glada dagar än kämpiga dagar mm. som det var när jag var mitt i det.
Hur tog du dig ut ur det?
I ärlighetens namn, jag vet inte. För när jag var i det så såg jag inte. Jag såg inte andra sidan. I vanliga fall kan jag ha en jättetydlig målbild. Så här, men det kommer bli bra då.
Mm.
Där ska jag må bättre. Där så kände jag inte det. Jag kände typ att livet var slut. Och det bara så här, håll i och håll ut. Och bara se till att vakna på morgonen och jobba. Och vara en så bra mamma du kan. Resten kan du inte göra.
Mm. Jag tror aldrig jag haft någon som har sett så glad ut så intensivt.
Men jag säger till dig, det här är jag. Jag vet att det också kan vara så provocerande för vissa. Bara så här, alltså, kan du sluta
provocerande?
Ja, men alltså, ibland kan jag få så här kommentarer med så här, men hur kan du vara så jävla glad? Jag är bara så här. Jag är så tacksam för det. För att det är också, jag är så glad över det livet jag får leva. Jag är så tacksam för det, att jag kan ge mina barn ett bra liv. För de är min drivkraft i allt det här. Att ha varit ett barn som jag som har varit utsatt för, alltså jag, utöver att vi var fattiga och liksom, så var jag utsatt för mobbning och liksom utfrysning. Vi hade det tufft. Och sen får jag, utöver att jag får ett liv där jag kan jobba med något jag älskar och det inte bara handlar om mat på bordet och tak över huvudet, också kunna ge mina barn ett bra liv. Varför skulle jag inte le? Varför skulle jag inte vara glad?
Mm. Nej, men det är inte alla som har den förmågan.
Nej.
Att tänka på den glädjen. Du, det, jag vet inte, jag ska förklara. Alltså, ibland önskar man att det vore tv, för att det går inte riktigt att sätta ord på just den där hela utstrålningen som bara är glädje, lycka rakt igenom.
Men vet du, det är också nu i efterhand, och det är så mycket lättare att säga det när man kommer ur saker. Men min glädje intensifierades när jag tog mig ur det här jobbiga som jag var med om förra året.
Mm.
För att då blev jag ännu mer tacksam. Jag, alltså det var... Kort efter att allting var slut och jag kunde liksom... Ja, men jag kände att nu kanske jag kan börja leva ett normalt liv igen. Och bara sitta på en bänk och höra fåglar kvittra. Jag var så här, men gud, alltså livet är fint. Du vet, när man bara... Du vet, det var som ett stort jävla andetag utåt. Och bara så här, nu kan jag börja om från början. Att bara kunna liksom vara tacksam för det. Jag kanske behövde den. Ibland försöker jag tänka så bara för att rationalisera.
Mm.
Så bara så, okay, men jag kanske behövde det bara för att påminna om så här... Livet är bra. Livet är fint. Det finns så mycket fint i bara det här enkla som är varje dag.
Mm. Så under förra året, när det var så där jobbigt, då kunde du inte, om du skulle beskriva, då kunde du inte sitta på en bänk och bli lycklig över att höra fåglarna?
Jag var konstant rädd. Jag tänkte bara på att jag var rädd hela tiden. Så jag tänkte inte på något annat.
Mm.
Och jag har insett nu hur mycket det tog plats i min hjärna. Att vara rädd är det värsta som finns.
Mm. Du är aktuell snart med en ny bok också. En sötare sommar. Vad är det du gör i den?
I den har jag verkligen plockat russinen ur kakan. Och gjort... Alltså de absolut godaste sommarbakverken jag vet. Idén till den här boken föddes faktiskt ur min bok som jag släppte för 2 år sedan. En sötare vinter. Så redan när jag kom på den idén var jag så här, men då måste jag göra en sötare sommar. Inte bara för att titeln låter väldigt fin. Utan för att det också är... Det finns så mycket i sommarbakning som är så gott av sig själv. Det är så lyxigt.
Vad tänker du på då?
Du kan gå ut rakt ut i skogen och få gratis blåbär. kostar ingenting. Så trevligt att göra med barnen. Man får en liten promenad och så får man med sig massa goda bär hem. Och just sommarbär, det som är så tacksamt med det, de är ju syrliga oftast i smaken. Mm. De flesta. Skitgott i söta bakverk.
Mm.
Alltså, du vet, man behöver inte göra så mycket för att det ska bli gott. Det räcker med en god vaniljkräm, en fluffig kaka och lite grädde. That's it. Man behöver inte sätta ihop tårtan ner med allting i en skål bara.
Just det. Det är ju Camilla Amids idé. Man blandar lite
ja,
som man
vill. Ja, exakt.
Just det.
Det är så lätt att glömma, men det är så lyxigt att kunna gå ut. Alltså, om man går ut i skogen på sommaren, det är ju, de tar ju inte slut. Det är ju, du kan ju stå där i flera timmar och plocka bär. Och så kan du göra en hel blåbärspaj när du kommer hem.
Verkligen. Alltså, det ruttnar väl mer blåbär än vad som plockas.
Exakt.
Kan jag tänka mig. Det är många stora skogar i det här landet.
Ja, men verkligen. Så det, jag tänker så här, det har jag verkligen tänkt på. Att jag som också kommer från, inte har några pengar alls. Jag fick jobba från ung ålder för att ha... hjälpa mamma att vi skulle ha mat på bordet och tak över huvudet. Mm. Alltså, så här, det är blåbär. Vet ni hur mycket de kostar i affär?
Ja.
Så det tycker jag verkligen man ska ta vara på. Det är därför det var så viktigt för mig att göra den här sommarboken. Bara för att det är alltså, den vackraste tiden på året i Sverige. Det finns så mycket gott att hämta ut i naturen och så blir det så gott.
Camilla Hamid, du är ju en person som har brutit många generationsmönster i din släkt. Du är första kvinnan att ta körkort. Första kvinnan att utbilda dig. Första kvinnan att bli egenföretagare, bland annat. Du har ju som både banat din egen väg offentligt, men även privat. Och jag tänker att vi ska prata om det i den här intervjun. Men jag skulle gå tillbaka i tiden till en helt annan tid och en helt annan verklighet. Du är ett barn i ett grovsoprum på Södermalm och ska hålla vakt vid dörren medan mamma är inne och fyndar. Kan du ta med mig till det där soprummet?
Det var ju lite av en söndagsaktivitet som vi hade. Vi hade inte råd att köpa nya kläder eller leksaker eller någonting, utan min mamma var ensamstående med 4 barn, så då liksom där var mamma väldigt kreativ. Så det här soprumsbesöket varje söndag, det var där vi hittade kläder och saker som vi kunde behöva. Och sanningen är, alltså folk generellt, jag tror att det gäller så även idag, kastar väldigt fullt funktionella saker. Jag tror att det är jättevanligt än idag.
Du sa att mamma var ensamstående. Ni var 4 syskon och du var äldst. Vad innebar det för dig att ni var i den konstellationen?
Jag fick ta väldigt mycket ansvar. Jag såg till att hämta och lämna barnen, mina syskon, på skola och förskola.
Du kallade dina ena syskon för dina barn?
Jag brukar säga det till dem ibland när de är uppsäkta. Jag bara, glöm inte att jag bytte en blöja. Sitt ner i din båt. Men så jag bytte blöjor på dem och jag matade dem och jag gick på utvecklingssamtal. Och det är så roligt nu när jag ser mina egna barn växa upp. För nu när de är i de åldrarna där jag gjorde vuxensaker, jag bara, gud, hur kan man låta ett sånt här litet barn gå in på ett utvecklingssamtal med sin lillebror?
Just det.
Men det var det jag gjorde. Sen lagade mat, jag fick jobba mycket. Jag jobbade redan när jag var 12 med att dela ut tidningar. Och sen jobbade jag på kafé. Så att jag har alltid sett till att ha ett jobb.
Just det. Dina syskon, gjorde de också så att de kallade dig för mamma?
Min yngsta lillebror. Han är 10 år yngre än mig. Han kallade mig mamma.
Hur kändes det då?
Jag har alltid bara skrattat åt det faktiskt. Jag har inte tagit det så seriöst.
Mm. Var fanns pappa i allt det här?
Jag har inte alltid vetat vart han är, faktiskt. Men han har inte varit närvarande i alla fall.
Mm. Vad tänker du om pappa? Är du liksom arg på honom eller besviken? Eller?
Jag var det förut. Nu är jag inte det.
Vad tror du att det har gjort med dig att du inte kunde bli eller vara ett barn egentligen som andra barn? Utan att du var tvungen att bli... den där personen som dina syskon kallade för mamma?
Jag har insett att jag väldigt länge har varit i någon sån överlevnadsmode. Och så det är kanske först bara för några år sedan som jag bara, vänta, alltså, gud, jag behöver inte överleva. Jag har det bra. Liksom. Jag behöver liksom inte fortsätta kämpa för att inte vara fattig. Liksom. Det är bra. Jag har det bra. Men jag har väl också insett att jag kan också vara barnslig och ha kul nu när jag är äldre. Jag försöker faktiskt göra många av de sakerna som jag inte kunde göra när jag var liten, som vi inte hade råd med. de försöker jag göra nu i vuxen ålder. Mm. Bara för att läka det. För att livet är inte slut bara för att man inte kunde ha roligt när man var liten. Och det bästa är att jag kan göra det med mina barn nu.
Vad är det för saker som du inte kunde göra som du tar igen nu med barnen?
Jag kan faktiskt ta upp en grej som vi ska göra. Som jag inte har gjort än. Jag har aldrig åkt skidor. Jag fick inte följa med på så här klassresor. För på min tid då behövde man betala för att vara med. Alltså åka med vad man skulle ha på utrustning. Det hade inte vi. Så jag i vinter i år. Alltså nästa, inte den här. Jag måste ha lite mental förberedelse för det här. Men då vill jag åka skidor med mina barn. Och jag vill göra hela grejen. Vid, hyra en stuga, dricka varm choklad. Jag kanske åker ner för den där backen en gång. Men då har jag i alla fall gjort det.
Mm. Men du har aldrig stått på ett par skidor?
Nej.
Kanske du behöver ta några sådana lektioner också?
Ja, men jag tänkte barnbacken. Jag och barnen i barnbacken. Jag behöver inte göra något avancerat. Mm.
Jag kallade ju dig tidigare i den här intervjun för Sveriges bakdrottning. Och det är ju fascinerande resa du har gjort med tanke på den här bakgrunden till där du är idag. Hur hittade du bakningen i ditt liv?
Alltså helt ärligt, jag har bara varit ett jättesötsuget barn. Alltså socker är det bästa jag vet. Jag har varit det sen, alltså så långt jag kan minnas. Men vi hade inte råd att så här fika ute. Alltså, om jag var sugen på ett specifikt bakverk, då kunde inte jag gå och köpa det. Men det är billigare att göra saker själv. Så när vi hade råd att köpa ingredienser, då sa mamma, okej, men du kan baka det själv så får du ändå liksom äta det fikat. Och mamma var jättebra på att laga mat. Alltså marokkansk kvinna, det är couscous och det är tagine och hela. Men hon hatade att baka.
Mm-hmm.
Så då tog jag den rollen.
Lärde du dig att du var duktig på det? Fick du ett kvitto tidigt på att det här är någonting du kan?
Ja, men familjens reaktioner blev ju så här, okej, men jag kanske gör någonting bra. Sen började jag våga ta med mig typ om vi skulle ha någon försäljning i klassen. Att man skulle ta med sig baka, då passade jag på. Alltså, människors reaktion är ju det bästa kvittot.
Mm.
För även om jag tycker det är gott, säger inte det någonting om vad alla andra tycker.
Nej.
Och jag inser att än idag så är det någonting jag gör. Jag kan sitta på mina kafén och kolla på när folk äter. Jag förstår att det är creepy, men jag kan inte, det är allt för mig. Att se någon äta det jag har bakat, det är underbart.
Men berätta, sätter du dig på kaféet på någon speciell plats och sitter och tittar när försöker se om de tycker, om de njuter när de äter
dina? Ja, gärna om de inte ser mig. Alltså du vet, så jag försöker sätta mig så att jag inte är jättetydlig. Och bara så jag vill bara se och höra. Typ om jag sätter mig i personalrummet, då kan jag höra in till kaféet. Och då hör jag så, okej, men det här tyckte de var gott, det här tyckte de att vi skulle göra bättre. Ja. Jättetrevligt.
Berätta, hur kan det låta då? Hur?
Ja, men först är det mycket stönande. Alltså då, om det bara är det, då vet jag att det är bra. Då behöver jag inte göra någonting annat.
Och de stönar när de äter.
Exakt. Men sen kan det vara någon som bara, åh gud vilken stor kaka. Och det är ofta någon äldre spannet som har jättestort, det här stora portioner. Och det förstår jag. Men det är medvetet val. Men sen kan det vara någon som bara, nej men den här var lite torr eller den här var lite så. Och då, när de går sen, då springer jag och kollar, åt dem upp allt. Har de lämnat kvar någonting? Om det var så att de hade någon feedback om att något var torrt eller så här, då vill jag kolla om de har lämnat. Okej, vad kan vi göra bättre? Det är ett heltidsjobb.
Ja, men är du framme och provsmakar också?
Nej, inte från någon annans tallrik. Nej.
Ja, okay. Så långt går det inte riktigt.
Nej, där går gränsen.
Ja. Du Camilla Hamid, du har ju varit offentlig med att du under tonåren hade en väldigt allvarlig ätstörning. Man får inte ihop det riktigt när man hör din kärlek till bakning i barndomen. Hur var det, hur kom det sig att den utvecklades? Eller hur hänger den ihop med det här som vi pratar om nu med kärleken till bakning?
Oh, alltså jag brukar ju säga så här att jag har bakat hela livet, men det har jag ju inte. Alltså det är ett stort glapp i min tonår där jag tyckte att bakverk var det farligaste som finns. Och det som hände var nog, jag blir tonåring, kroppen förändras och jag hade identitetskris. Jag ville passa in till vilket pris som helst. Jag var en av få med utländsk bakgrund på min skola. De andra barnen gjorde mig medveten om det hela tiden. Sa saker som hade med mitt utseende att göra. Jag kan inte sudda bort att jag är nordafrikan. Men jag insåg att okej, jag kan ändå få bort mina nordafrikanska kurvor. Och försöka vara, alltså passa in i ett vitt ideal. Och jag tror att där i den tanken så blev det också att jag insåg att okej, mitt liv är kaos, men det här kan jag kontrollera. Jag kan kontrollera vad jag äter, jag kan kontrollera hur jag rör mig. Och till slut blev det sjukligt. Och maten blev jättefarlig och jag kunde liksom inte hantera att vara i närheten av den. Och det är en stor sorg. Alltså det som jag älskade mest av allt blir helt plötsligt farligt.
Mm. Det är ju, anorexi är ju en sjukdom som handlar om kontroll väldigt mycket. Det var under ganska många år, ganska viktiga år i att bli en vuxen kvinna som den här sjukdomen plågade dig. Vad gjorde det liksom med dig? Jag tänker så här, du, det är nästan hela din tonårstid. Mm. Vad gjorde det med dig?
Det tärde väldigt mycket på min självkänsla. Jag tappade bort vem jag är. Alltså, jag gjorde ju det här i hopp om att passa in i en identitetskris. Men jag tror att jag fick en värre identitetskris av att bli så sjuk. Det var också det finns en känsla av apati när man, eller när jag var så sjuk som jag var. Så jag känner att jag inte heller minns så mycket av min tonårstid. Det är jättesorgligt för att andra människor visar sin tonår, så här bilder, vad de gjorde, så saker de hittade på. Jag bara, så gud, jag har ingenting. Mm.
Hur tog den sig uttryck, skulle du säga, sjukdomen?
Men bara sån grej som att säga, jag åt inte i matsalen. Utan jag hade vägt upp mat hemma som jag åt inne på toa, själv. Så jag ville inte att någon skulle lägga sig i. Och sen om jag väl gick till matsalen, jag hade ju tappat den här förmågan. Du vet, man ska bara lägga lite mat på sin tallrik. Man tänker inte, man bara lägger. Jag hade tappat den helt.
Mm. När det var som värst så slutade du skratta, har du sagt. Precis som du slutade skratta under förra året när det var jobbigt. Hur var det att tappa det skrattet?
Alltså det värsta är att jag märkte inte att jag tappade det. Utan det var först när jag försökte bli frisk och började skratta som jag bara, gud, det här har jag inte gjort. Jag har inte skrattat på jättelänge.
Mm.
Och insåg, det var typ först då som jag insåg, okej, det här handlar inte bara om kropp och vikt. Utan det är också så mycket som händer i hjärnan. Alltså i en bok som jag läser, den heter Mattillåtet. Jag tycker den är en jättebra självhjälpsbok om ätstörningar. Alla organ blir mindre, står det i den boken. Men när det väl börjar äta så blir de, alltså börjar de växa igen.
Mm.
Så det är inte bara kroppsvikt i form av fett eller muskler, utan det är liksom hela din kropp bara skrumpna ihop.
Det är lever och hjärta och njurar. Och...
Så det är inte så konstigt att hjärnan eller kroppen inte lägger någon vikt vid att skratta. Det tar ju jättemycket energi.
Mm. Hur illa var det när det var som värst?
Jag minns bara en väldigt... alltså jag vägde mig hela tiden. Och sista gången jag vägde mig, alltså i syfte att liksom inte vilja bli frisk, så bara insåg när jag såg siffran på vågen, jag bara kände en känsla av att jag kommer dö om inte jag slutar nu.
Mm. När var det, minns du det?
Det var samma år som jag skulle ta studenten, 2011 kanske.
Mm. Hur är det att prata om det? Är det jobbigt?
Ja, det är alltid jobbigt. Sen, alltså, som sagt, jag är bara liksom glad att jag mår bra idag. Men när jag tänker på det så tänker jag, vilken tur att jag inte dog. För att då hade jag inte gjort allt det här.
Det är ju en sjukdom som väldigt många drabbas av. Väldigt många unga tjejer inte minst drabbas av det. Hur känns det att vara en förebild för dem? Eftersom du har varit ute så offentligt och pratat om dina egna erfarenheter.
Alltså jag har först och främst pratat om det i självläkande syfte. Att bara liksom, för när man berättar om något då får man ofta veta att många andra var med om samma sak. Men det är samma för dem, att de får veta att någon annan som idag står mitt i ett hav av bakverk och jobbar med bakning varje dag faktiskt mår bra. Att det finns en väg ut. Den där målbilden som jag behöver när jag vill ska må bättre. Att jag kan ge den. Det är en väldigt fin känsla.
Hade du någon sån förebild som hade tagit sig ut från sjukdomen?
Nej, jag hade inte det. Och psykisk ohälsa är lite tabu i den kulturen som jag kommer ifrån. Det är bättre nu, men det var inte så... Det gick liksom inte att prata om. Så istället för att liksom söka vård så... tog jag till exempel den här självhjälpsboken till hjälp istället för liksom det, min resa ut var väldigt så knölig. riktigt.
Kan du berätta om den? Hur tog du dig ut ur den? Hur blev den resan?
Min bästa räddning var faktiskt bara att byta miljö. För jag gifte mig med barnets pappa när jag hade tagit studenten. Och då flyttade jag till Marokko och bodde där ett år. Alltså miljöombyte, inga helkroppsspeglar, man äter från samma tallrik. Det fanns liksom inte utrymme för den här sjukdomen att frodas. Alltså det var som att det gick inte längre.
Mm.
Så det hjälpte mig jättemycket.
Hur förhåller du till den sjukdomen nu då?
Alltså, man brukar ju säga att man aldrig riktigt blir frisk från en ätstörning. Men däremot så är den här ätstörda rösten är inte så närvarande i mitt liv längre. Den kan komma ibland, så innan mensen, när man är lite svag. Eller om man säger svaga stunder i livet.
Mm. Vad säger den då?
Ja, men så här, men du borde äta mindre eller kolla hur du ser ut nu. Du har kanske gått upp i vikt. Lalala. Alltså så här, massa skitsnack. Men det som är skönt nu är att jag kan bara säga håll käften. Det du säger nu har ingen betydelse. Alltså, jag kan liksom chasa iväg den där rösten på ett annat sätt.
Mm.
Den styr inte mig längre. Och den, som sagt, väldigt sällan närvarande.
Du håller den i schack.
Exakt.
Mm.
Du vet så här, ibland kan man ha någon... vissa människor kan ibland bara sitta och babbla på i ett hörn. Och så inser man så här, men dig ska vi inte lyssna på. Men vi låter dig babbla på, men vi lyssnar inte på dig. Lite så.
Så gör du med den ätstörda rösten.
Exakt.
Den babblar på, men du lyssnar inte.
Nej.
Du Camilla, det här med att du utan att ha de här tydliga förebilderna kanske alltid, och absolut inte heller kanske i din närhet som många andra har, att du ändå banar din egen väg på flera områden. Vi pratar ju om utbildning och starta företag och ta körkort tidigare. Men även nu berättar du ju om att du tar ur ätstörningssjukdomen också. Själv. Med hjälp av böcker och egna insikter. Vad tänker du om det?
Jag tänker bara att jag har inget annat val. Jag måste. Annars kommer jag bara ha ett jävligt jobbigt liv. Alltså ända sedan jag var liten har jag haft en målbild av att jag ska ha det bra när jag är vuxen.
Berätta mer, det där är ju jättespännande. Alltså att en så tydlig målmedvetenhet ända sedan jag var liten.
Och den bilden då var att jag skulle ha utbildning, jobb, så, måndag till fredag, 9-16 eller 9-17. Och så verkligen säga, jag ska se till att ha det bra. Jag ska inte behöva kämpa. Och jag vet inte vart det kommer ifrån eller hur. Alltså, jag bara känner att jag har inget annat val. Sen har det alla de här andra stora stegen efter det. När min bild vidgades och gick från en fast anställning måndag till fredag. Och att jag märkte att jag kan också göra skillnad för andra människor. Andra tjejer med utländsk bakgrund som har haft samma kamp som jag på olika sätt. Då blev också den drivkraften något annat.
Hur då menar du?
Då handlade det också om att jag måste göra alla de här grejerna för då vågar alla andra. Och det har ibland varit kämpigt att känna att jag bär det ansvaret. Men om jag får möjligheten att synas och höras eller göra någonting, då har jag ibland känt att jag måste. För att om jag vågar det den här gången, då kanske 4 till vågar nästa gång.
Men var kommer det ifrån i dig att du ska vara den ledaren?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror bara, alltså, jag har en bild av att så här, nu har jag råkat hamna här. Så let's do the best out of it.
Du kan inte säga att du har råkat hamna där. Det har ju varit en enorm ansträngning ju. Ta det dit.
Det har inte
att du råkade hamna där.
Nej, men jag vet inte. Jag känner ett ansvar. Och jag vet inte om det handlar om också att jag har haft elever som har haft liknande bakgrund som jag hade när jag var liten. Och jag bara vill visa dem att det lönar sig att jobba hårt. Jag vill verkligen att man ska ta med sig det här. Inte bara andra tjejer utan också mina barn. Och jag har föreställt mig att om jag tar körkort och om jag startar företag och om jag gör alla de här grejerna, då kommer mina barn inte känna att det är värsta grejen. De kommer att mamma gjorde det så vi kan också göra det. Och någon annan tjej kommer känna likadant. Camilla gjorde det så då kan jag också göra det. Och det är så många tjejer som har kommit fram till mig och sagt att jag vågade starta företag för att du gjorde det. Mm. När du gjorde det här, då vågade jag också göra det här. Det spelar ju roll.
Mm. Hur känns det att höra det?
Jättestort. För jag tror att alla känner att de eller de flesta människor kanske känner att de vill lämna ifrån sig något i världen, även när de inte finns kvar. Och det finns många saker som jag vill lämna, alltså att mina barn kan ha nytta av när jag lämnar, men det är fint också med de här andra symboliska sakerna som innebär att man kanske har fått någon tjej där ute och våga göra något och våga ta plats och våga vara sig själv. Det är ovärderligt.
Det här med att våga vara sig själv, varför är det så viktigt?
Det är viktigt för att jag så stor del av mitt liv gjorde allt i min makt för att vara någon annan och passa in i någonstans där jag inte fick plats egentligen. Och den dagen som jag vågade vara mig själv, när jag slutade dölja mitt ansikte på sociala medier och jag belönades för att jag faktiskt vågade visa upp mig själv och vara mig själv och hela min personlighet fick ta plats, då bara kändes det som att det är värt det. Det är värt det, och då känns det också som att jag är väldigt snäll mot den här lilla tjejen som inte kände att hon fick vara med bara för att hon såg annorlunda ut.
Du Camilla, det finns ju en gåta med dig som jag tänker på, som jag tycker är intressant. Det är att du utstrålar sån enormt lugn, en väldig glädje. Det har vi pratat om, det har varit genomgående genom hela den här intervjun. Och trygghet. Och vi har också pratat om hur du har den där kraften att kratta din egen stig genom livet och våga gå den. Men där bakom finns samtidigt en osäkerhet och ett jättestort bekräftelsebehov som inte riktigt går ihop, tänker jag. Det är att du är beroende av att andra säger att du är bra eller bekräftar dig. Att du dansar glädjedans när folk likar någonting du har lagt ut. Mm. Du har till och med sagt att du är aldrig bättre än ditt senaste inlägg i sociala medier. Det här är ju två helt olika sidor av dig. Vad tänker du när du tänker på de två delarna av Camilla Hamid?
Det är väl en spännande personlighet jag har. Nej, men gud vad, jag vet inte. Gud vad svårt. Jag tycker inte det är så konstigt att jag har ett sånt bekräftelsebehov när jag inte har fått vara ett barn som har fått bekräftelse. Nu har jag börjat liksom bara lösa saken. Så jag har jättemycket förmåga att se till att saker blir bra, och jag kan, som sagt, jag kan se till att ha ett bra liv. Dels har jag jättestarkt självförtroende i att så här, även om det här skulle skita sig, jag kan lösa det. Jag kan se till att jag har ett jobb. Det kommer liksom bli bra. Men jag är också det här barnet som inte har haft en trygg uppväxt. Det hänger kvar. Jag jobbar på det fortfarande. Så jag går till terapi flera år och försöker liksom bara handskas med det och lära mig och bekräfta mig själv och trösta mig själv. Och så det, jag jobbar med det varje dag.
Mm. Jag tänker där som du sa att du blir så himla glad över den här yttre bekräftelsen. Mm. Det kan ju vara farligt också. För att får du då dålig bekräftelse så kanske det leder till att du inte tycker om dig själv.
Exakt. Och det är därför jag går i terapi.
Hjälper den då?
Det gör den. Det är mycket, mycket bättre än vad det var när jag sa de orden första gången.
Vilka ord?
Det här med att jag är aldrig bättre än mitt senaste inlägg. Och så här.
Känner du så fortfarande?
Ibland. Men inte längre. Alltså, inte med lika stor intensitet.
Mm. Men hur är det när man är så... Du är samtidigt så älskad och du blir så enormt bekräftad från så många olika håll. Hur är det att samtidigt kämpa med att älska sig själv och vara förstående för sig själv och generös mot dig själv?
Men ibland kan det kännas...
Är det lättare eller svårare att ha det här yttre kärleksbombningen som du också får?
Verkligen, det är det. Jag tror att på gott och ont att få så mycket bekräftelse, det är klart att det har hjälpt mig. Alltså ibland så tänker jag på det, fan, det har verkligen hjälpt mig att känna att jag får lite självförtroende. Bara, okej, det gör det bra. Det är inte bara kommentarer om mina bakverk utan också om mitt utseende eller om jag är rolig någon gång. Så det verkligen pumpar upp mig. Men det blir också så intensivt. Och min rädsla är så här, den dagen det här avslutas. Hur kommer det bli då? Hur tomt kommer det kännas då?
När vad avslutas?
När jag inte gör det här längre, när jag är irrelevant. Jag måste ju liksom, jag försöker liksom bara göra mig själv redo för att så här, när som helst kan det här sluta. Och då vill jag vara fin med det. Jag vill inte bli någon bitter, ledsen person. Utan så här, okej, det var skitkul att vara med om det där. Men nu är jag fortfarande en bra person. Utan, även om inte 600 000 människor säger det till mig.
Men du är inte där än?
Nej.
Mm. Varför tror du att du kommer att bli irrelevant ändå?
Nej, men är det inte så det är?
Jag vet inte.
Det känns som att människor går i cykler i kreativa yrken. Det är ju sorgligt såklart. Man vill ju på något sätt lämna ifrån sig ett legacy som lever för alltid. Och att folk för alltid kommer baka mina kanelbullar. Men så behöver det inte vara. Och jag vill vara okej med det.
Mm. Men det är också lite speciellt att förbereda sig på den dagen allting kommer att slockna. Att man blir så pass irrelevant för alla andra människor att... Att det inte finns någonting kvar.
Nej, ja, det är klart att det är sorgligt. Men det är också... Det är svårt att balansera den tanken med att samtidigt njuta av stunden. Det är svårt.
Hur gör man det då?
Jag vet inte, jag kan återkomma när jag har kommit fram till det.
Men njuter du av stunden eller förbereder du för katastrofen?
Men jag njuter mer idag än vad jag gjorde förut. Förut var det bara förberedelse för katastrof. Nu kan jag ändå fira saker. Det gjorde jag inte förut.
Mm, vad firar du då?
Typ när jag fick mitt drömjobb och då... Firade jag det?
Vilket då?
Det får jag inte säga.
Du har fått ett drömjobb?
Ja.
Men ett annat jobb? Eller vadå? Nu måste du måste ju säga. Du kan inte säga okay, att du har fått ett drömjobb.
Okej, okay. Typ om att jag släppte min nya bok. Fira det.
Mm.
Bjuder mina vänner på middag. Jättetrevligt. Stanna upp och liksom sen. Då pratar vi om det som jag åstadkom. Jättebra.
Mm.
Jag har till och med börjat baka tårtor till mig själv. Gissa, jag firar min födelsedag med en prinsesstårta.
Mm. Mm. När fyller du?
31 mars.
Det är snart ju.
Ja, och det är samma dag som fastan tar slut. Så det blir en dubbelfest.
Men berätta om den här prinsesstårtan som du ska ge till dig själv i födelsedagspresent.
Jättemycket vaniljkräm. Alltså jättemycket. Och jag struntar i om folk säger att en riktig prinsesstårta inte innehåller hallonsylt. Det är godast med hallonsylt och det vet alla. Mycket rispgrädde. Lätt vispad. Inget tjockt smör liknande, utan det ska liksom vara jättelent. Och sen är marsipanen bäst när den är 0,3 cm tjock. Alltså det är så bra ratio. Ja, nu vattnas det. Jag fastar allihopa. Det är tufft att säga det här. Berätta om den här prinsessorten när man fastar, men det är det bästa jag vet. Alltså jag kan äta den helt själv. En hel. Inga problem. Mår jättebra efter.
Men ska du dela den med någon eller tänkte du liksom, gå in i ett eget rum och äta upp hela?
Vet du vad som är bra? Den veckan jag fyller år, då har jag inte mina barn. Alltså då är de med sin pappa. Och min nuvarande partner tycker inte om bakverk med grädde. Så att även om jag skulle vilja dela med mig så kan jag inte. Så jag måste tyvärr äta den helt själv.
Du måste äta den helt själv. Ja, härligt. Vad härligt att höra dig beskriva ingredienserna i den här prinsesstårtan. Det var mycket längtan där.
Ja, nej, men jag kanske köper en nu på vägen hem.
Nej, men det var så härligt när du beskrev ingredienserna. Det fick mig att tänka på jag hade en låtsasmormor som jag träffade när jag var ung. Och hon brukade säga alltid att när vi lagade mat att grädd och kärlek ska man aldrig snåla med när man lagar mat.
Åh, vad jag gillar henne. Mycket bra sagt.
Men då tänkte jag, har du något liknande motto för livet när det gäller bakning?
Ibland...
Skratt och socker.
Det var bra. Men en sak som jag brukar säga är att ibland när folk vill prata med mig om att så här, inte äta socker eller inte äta bakverk, då brukar jag säga, vet du, när du dör, det är ingen som kommer skriva på din gravsten så här, han åt i alla fall inte socker. Det är inte något, vi tar inte med oss det. Livet är så kort. Det finns mycket goda grejer. Jag tycker vi kan äta av allt.
Mm. Och hur högt rankar du socker på listan över goda saker att äta?
Alltså rent socker tycker jag inte är toppen.
Men som, det är din råvara kan man säga. Det är
sötma längst upp.
Högst upp på listan. Mm. Bra. Ska vi säga så, Camilla Hamid?
Mm.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack själv.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte bakinfluensen Camilla Hamid. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Hej, jag heter Andre Walden och i vår svarar jag på dina frågor i Allvarligt talat.
Varför är stort bättre än litet eller precis lagom?
Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?
Var föds nättrollen? Det är min fråga.
Skriv till mig på adressen allvarligttalat@sverigesradio.se.
Den regelbaserade världsordningen är i gungning, men vi hittade både den multipolära och den bipolära världsordningen i centrala Stockholm. Hör om vådan av att planera bombningar via mobilen. Det kommer handla om motstånd mot både Hamas och Netanyahu. Och hör en exklusiv intervju med Nobelpristagaren Svetlana Aleksejevich. Lyssna på God morgon världen när du vill i appen SR Play.
Här i radion kan du höra programmet i sin helhet med start 9:05 i kväll. Före det, en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen och allra först nu ett land- och sjöväder från SMHI. Jag säger god afton till kvällens meteorolog.
God afton. Och här på SMHI läses ikväll land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Dagens två lågtryck över Götaland respektive Norrland rör sig bort och följs under natten av uppklarning västerifrån, då ett högtryck med centrum över Engelska kanalen breder ut sig åt nordost. I samband med det milda och torra vädret i söder är risken för gräsbrand stor i snöfria områden av Götaland, Svealand samt södra Norrlands kust och inland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland samt västra Svealand. Under natten sker en långsam uppklarning från nordväst och dagens byar av regn eller blötsnö mattas av. På sina håll bildas emellertid låga moln eller dis i samband med temperaturer på mellan -1 och +4 grader. Imorgon uppklarande och soligt med bara lättare molnighet och en dagstemperatur på 6 till 11 grader. Vind omkring nord. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, samt östra Svealand. I natt fortsatt molnigt med enstaka skurar. Natttemperatur 0-4 plusgrader och på sina håll bildas dis. Imorgon uppklarnande, men ut med Östersjökusten samt på Öland och Gotland kan moln och skurar dröja sig kvar långt in på dagen. Dagstemperatur 6-11 grader och vind omkring nord. Hela Norrlands kust och inland. I natt molnigt och fortsatt enstaka byar av regn eller blötsnö som på småtimmarna i Tornedalen övergår i mer ihållande snöfall. Natttemperatur omkring 0 grader. Från imorgon bitti uppklarnande från sydväst och mitt på dagen mestadels soligt med en dagstemperatur på 4-9 plus grader. På eftermiddagen och kvällen ökar molnigheten åter från sydväst men det väntas mestadels uppehåll. Och nordvästlig vind. Så hela Norrlands fjälltrakter. I natt molnigt och snöbyar som rör sig bort åt nordost och följs av uppklarning från sydväst. Natttemperatur 4-9 minusgrader. Imorgon således mest soligt med bara lättare molnighet som för all del fortsatt kan innehålla någon snöby. Dagstemperatur -4 till +2 grader. Under eftermiddagen mulnande från sydväst, på kvällen följt av ny blötsnö eller snö. Nordvästlig vind, imorgon kväll sydvästlig. Under mitten av veckan etablerar sig sedan högtrycket över Götaland och Svealand med mestadels klart och soligt väder och på onsdag och torsdag 13-18 grader. För Norrlands del väntas desto mer varierat väder med återkommande frontpassager. I samband med dessa väntas molnigt väder och tidvis nederbörd. Mildluften når emellertid ända upp till Treriksröset och därmed blir nederbörden främst i form av regn eller skurar, men i Lapplandsfjällen och övergående i snöfall. Mellan frontpassagerna ges också utrymme för en del soliga stunder. I söder fortsätter veckan i vårsolens tecken, men från torsdagen väntas gradvis omslag till kallare väder norrifrån. Under torsdagen passerar nämligen ett nytt lågtryck österut över nordligaste Skandinavien med ytterligare snöfall i fjällkedjan samt stora delar av norra Norrland. På fredag viker sedan lågtrycket av åt sydost ner över Finland och Ryssland, och det får som följd att högtrycket placerar sig med sitt centrum över Norska havet, och tillsammans ger dessa trycksystem upphov till allmänt nordvästliga vindar över Sverige som i sin tur återför ner kall luft över landet. De lägre temperaturerna till trots väntas även under veckoslutet en hel del vårsol som bara varvas med tidvis passerande moln och enstaka byar av snö eller blöt snö. Så en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Idag har landet alltså berörts av två lågtryck, ett som passerat åt sydost över Götaland och ett som passerat åt nordost över Norrland. Alla nederbördsmängder anges i millimeter smält form, och som mest följde i Götaland 15,6 mm i Ullared i Halland, i Svealand 3,1 mm i Blomskog i sydligaste Värmland. I södra Norrland 8,7 mm i Klövsjöhöjden i södra Jämtland, och i norra Norrland 1,5 mm i Gunnan i södra Lappland. Således är 15,6 mm i Ullared dagens största observerade nederbördsmängd. Så dagens högsta temperaturer i landet: Stockholm observerade 10 grader, Göteborg 7, Malmö Sturup 9. Karlskrona saknar uppgift, Kalmar 7, Visby 10, Jönköpings flygplats 5. Norrköping 8, Karlstad 6, Gävle 9, Mora 7, Sundsvall 10, Östersund 5. Storlien Storvallen 4, Umeå 6, Vilhelmina 8. Luleå 3, Jokkmokk 0 och både Kiruna och Katterjokk 0 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Svanberga i Roslagen med 11,0 grader. Ute i Europa så mätte Oslo 8 grader, Helsingfors 10, Riga 14, London 18, Paris 17, Nice 18, Berlin 10, Wien 15, Warszawa 17, Kiev och Moskva båda 13, Malaga 20, Rom 21. Belgrad 16 och Aten 20 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev idag Achti i Ryssland med 28,1 grader. Så går vi över till en sjöväderprognos, och vi börjar med en översikt. Ett flakt lågtryck över södra Skandinavien rör sig bort åt sydost, och från Engelska kanalen växer en högtrycksrygg in över Skandinavien. Och vi har inga varningar utfärdade. Utsikter till imorgon kväll: Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 7-12 meter per sekund. Avtagande och imorgon omkring nordväst eller växlande 1-6. God sikt. Skagerrak och Vänern omkring nord 5-10. Imorgon eftermiddag omkring väst eller växlande 2-7. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller nordväst 7-12, avtagande och imorgon omkring nordväst 3-8, mest god sikt. Södra Östersjön omkring väst eller växlande 1-6, imorgon omkring nordväst 2-7. Enstaka skurar, annars mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord eller växlande 1-5, imorgon ökande till 4-9, tillfälligt och lokalt upp till 13. Något regn och främst på södra Bottenhavet även risk för dimma. Rigabukten och Finska viken, omkring ost eller växlande 2-7, risk för kustnära dimma samt enstaka skurar. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord eller växlande 2-7 meter per sekund. Imorgon kväll omkring sydväst. Risk för dimma samt enstaka skurar. Och på tisdag ligger högtrycket med sitt centrum över Nordsjön. På Västerhavet väntas då växlande vindar, på Östersjön nordliga och på Bottniska viken sydvästliga vindar. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nord 7 meter per sekund. Också i fyr väst 2, Skagen nord 7, Nordkoster nordost 4. Väderöarna nord 6, Måseskär nord 8, Pålgrunden saknar uppgift. Naven nordost 3, Vinga nord 10, Nidingen nord 8. Anholt nord 12, Hallands Väderö saknar uppgift, Drogden nordväst 6. Falsterbo väst 4, Arkona väst 6, Skillinge lugnt. Hammerodde sydväst 4, Hanö nordost 5 och Dimma. Utklippan sydost 1, Ölands södra udde sydost 4, Ölands norra udde sydost 3. Harstena nordost 4, Hoburg ost 3, Östergarnsholm nordost 3. Fårösund lugnt, Gotska Sandön ost 2. Landsort nord 2, Skarpe väst 1, Svenska högarna ost 1, Söderarm nord, förlåt, sydost 1. Finska Utö nordost 4 och Dimma, Nyhamn sydost 1, Märket sydost 4, Örskär sydost 2, Äggegrund ost 1, Kuggören sydost 1. Brämön nordost 1 och Dimma, Lunge nordost 1 och dålig sikt. Skagsudde nord 1 och Dimma, Järnesklubb lugnt men Dimma och Holmen sydost 2. Bjureklubb nord 2, dålig sikt. Piterönskär och Rödkallen båda nordost 4 och Dimma. Kemifyr nord 3 och Storön till sist nordost 1 meter per sekund. Vi är tillbaks imorgon med sjöväder 05.55. God afton!
Dags för Ekot nu. Och först om den svenska journalisten Joakim Medin som har suttit fängslad i Turkiet i 3 dagar. Han är formellt misstänkt för terrorkoppling och för att ha förolämpat presidenten enligt det turkiska presidentkansliet. Erik Larsson som är ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige säger att de som kritiserar president Erdogan och hans styre ofta anklagas för samma brott som Joakim Medin nu har anklagats för.
Just terrorlagstiftningen används väldigt mycket för att tysta personer och det är samma sak med den här anklagelsen om förolämpning.
Turkiet är ett av de länderna i världen med sämst pressfrihet enligt Reportrar utan gränser. Landet ligger på plats 158 av totalt 180 i organisationens pressfrihetsindex.
Och vi har genom åren sett hur man har gripit journalister, hur man har försökt att inskränka deras möjligheter att sprida sin rapportering, hur vi ser en kraftig internetcensur.
Erik Larsson säger att det är bra att utrikesministern hittills kritiserar turkiska agerandet, men säger samtidigt att det kan göras mer från regeringshåll.
Vi vill ju se att det ageras ännu hårdare och att man lyfter det ännu mer och att man även tar upp det i internationella sammanhang ännu tydligare. Till exempel så skulle ju statsministern kunna ta upp fallet också.
Så Erik Larsson, Reporter utan gränser, reporter här Emil Rönnlund. En tsunamivarning utfärdades tidigare idag efter att ett jordskall med magnituden 7,1 inträffade cirka 10 mil utanför Tonga i Stilla havet. Efter någon timme så drogs den här tsunamivarningen tillbaka. Det finns inga rapporter om skadade efter skalvet. Om den svenska kronan nu som har ökat med över 10% mot dollarn sedan årsskiftet och går mot sitt bästa kvartal på 15 år, det här rapporterar Financial Times. Och med tanke på den globala ekonomiska oron så är kronans kurs överraskande, det säger Amanda Sundström som är valutastrateg på banken SEB.
Högre osäkerhet i omvärlden leder oftast till en försvagning av kronan. Och nu ser vi ju faktiskt det helt motsatta.
Den senaste månaden har Stockholmsbörsens storbolagsindex backat med över 6,5%. Den typen av nedgång brukar göra att valutahandlare söker sig till större valutor som dollarn och euron. Vilket leder till att kronan brukar försvagas. Men under samma period har kronan istället stärkts med nästan 5% mot dollarn. Och anledningen till det är enligt Amanda Sundström att samma osäkerhet som tvingar ner börserna har lett till investeringsvilja och försvarsupprustning i Europa. Något som bedöms gynna Sverige mer än många andra europeiska länder.
Både i att vi har den här stora direkta försvarsindustrin men också en industri som skulle kunna gagnas av att man behöver rusta upp med infrastruktur och andra satsningar.
SCBs valutastrateg Amanda Sundström intervjuad av Emil Rönnlund. Idag firas den muslimska högtiden Eid al-Fitr som avslutning på fastemånaden Ramadan. Och en av dem som firar är Mohammed al-Sadi och han jämför dagen med julafton.
Alltså egentligen det är som julafton för svenskarna. Men lite mer muslimsk version. Fira med familjen, äta gott, ge presenter och ja, sprida glädje.
Och vad får du ut av fastemånaden som har varit?
Ett sätt att visa solidaritet till människor som inte har mat och kanske känner den hungern som jag själv upplevde. Det var en bra vana tyckte jag för kroppen, så jag kanske fortsätter fasta typ då och då. Inte varje dag såklart, men ta med mig den lärdomen och tänka mer på de människor som inte har det så bra som vi har det.
Även för 12-åriga Asil Karifa är den här dagen speciell och tacksamheten är central.
Jag först går till moskén och håller på att be. Sen så går jag ut med min familj och vänner kanske till restaurang och har kul. Man är tacksam för den här dagen efter månaden som har fastat under Ramadan. Man ska vara tacksam för allt man har, för det finns vissa länder som inte har råd med mat.
Och reporter här, det var Linda Chanwell. Imorgon så växer en högtrycksrygg in över landet och det blir mestadels uppehåll och soligt väder. Gotland kan få en del skurar och snöfallet över Tornedalen det drar bort åt nordost. Från sen eftermiddag ökar molnigheten västerifrån över Norrland. Det blir 6-12 grader i söder, i norr mellan 2-10 grader lägre i fjällen. Och denna väderprognos för imorgon måndag avslutar denna nyhetssändning från Ekot denna söndagskväll. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
9:05 på kvällen har det nu blivit dags för en återutsändning av förmiddagens Godmorgon världen.
Oppositionsledare och journalister fängslade i Turkiet och hör om modiga protester mot makten.
Den ena efter den andra ställde sig järvt framför kameran och fördömde Hamas.
Reportage om protester i både Gaza och Israel. Hör om prinsessan, kungahuset och hudvårdsprodukten och ett reportage om världsordningen.
Den gamla världsordningen är slut och vi är på väg mot en ny multipolär världsordning. Här betraktar man det som att det var liksom ett faktum. Det hade hänt.
Om gamla och nya ordningar. Krönika Amat Levin och panelen om OnlyFans. I vår andra timme, stor förödelse i Myanmar efter jordbävningen. Sen möter vi en Nobelpristagare.
Bara en månad före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina fick hon en fråga om hon trodde det skulle kunna hända. Nej, nej, det är omöjligt, hade hon svarat. Det vore ju galenskap.
Svetlana Alexievich på Sverigebesök och brist på snö i norr.
You can see so much vegetation around that it's just... It's not a winter wonderland like people expect to see.
Reportage om klimatet och hundspannet utan snö. Från Washington om Donald Trumps kulturkrig, från LA återbesök i ett nedbrunnet Palisades, sist en biltur i Belfast och ett kåseri av Emil Jensen. Välkommen till Godmorgon världen, jag heter Jesper Lindå. Ja, demokratin står på spel i Erdogans Turkiet efter gripandet av oppositionsledaren Ekrem İmamoğlu och en svensk journalist sitter fängslad i Istanbul. Thomas Thorén, SVTs korrespondent i Turkiet, god morgon.
God morgon.
Thomas, efter det här att oppositionsledaren då, İmamoğlu och många fler runt honom greps, så har ju protesterna i Turkiet varit rätt intensiva. Hur är situationen nu med den här kampen?
Ja, man får säga att huvudoppositionen CHP fortsätter att hålla huvudet högt och deras huvudbudskap är vi vägrar vika oss. Igår hölls ett rekordstort möte här i Istanbul. Hundratusentals människor samlades till stöd för den fängslade borgmästaren. En styrkedemonstration för oppositionen och deras förmåga att mobilisera människor på gatorna som nu har hållit i sig i då över en vecka. Och man kan väl säga att det har liksom utkristalliserat sig en viljornas kamp där då oppositionen vill hålla fast i den här frågan. Människor ska fortsätta öppet visa sitt motstånd och sitt missnöje med den fängslade oppositionsledaren och kräva hans frigivning och att han ska tillåtas att ställas upp mot Erdogan. Och från Erdogan och regeringens sida så satsar man på att en slags utmattningstaktik, att det här kommer inte hålla i sig. Det här kommer att avta, frågan kommer att blåsa förbi. Och samtidigt fortsätter ju då de hårda nyperna med gripanden och man drar åt trumskruvarna på turkiska medier. Intressant under mötet igår var till exempel att samtidigt som det här rekordstora mötet hölls så visade nästan alla stora tv-kanaler i Turkiet bilder på matlagning eller reseprogram. Mötet ignorerades helt.
Imamoglu, alltså jag menar, han ses ju ändå som den som faktiskt skulle kunna besegra Erdogan i ett val. Alltså vid sidan av gatuprotesterna, hur agerar den turkiska oppositionen i det här läget?
Ja, det är ju verkligen en Davids kamp mot Goliat. De är hårt pressade, men de försöker med alla medel de kan att hålla fast i mobiliseringen på gatorna, demonstrationerna. Efter då att ha samlats vid kommunhuset nästan dagligen sedan gripandet av Imamoglu så har man nu beslutat sig för att hålla två möten i veckan. Ett i Istanbul och ett kringresande möte där då huvudoppositionen CHP:s ledning ska resa runt i landet. Så det börjar likna en slags valrörelse